Hej och välkomna till What's Next in New Media. Jag heter Kristin Heinonen och med i vår eminenta panel idag så har vi Sofia Mirjamsdotter, journalist på Sundsvalls Tidning och bloggar på Same Same But Different. Hej Sofia!
Hej hej!
Var är du någonstans?
I Sundsvall är jag.
Ja, vilken överraskning. Hur är det där?
Rent allmänt så är det mest väldigt kallt här och börjar vi gå mot jul och det mesta taggar ju ner då liksom.
Det är också ganska kallt hemma hos Morris Packer, eller hur Morris?
Det är lite kyligt i Skåne ikväll, ja.
Mm, men hur varmt är det på ditt kontor?
4 grader.
Varför är det bara 4 grader på ditt kontor?
Därför att jag är miljömedveten och eldar inte för kråkorna.
Du är projektledare på Bonnier, vad gör en sån?
Jobbar livet ur sig, för till skillnad från Sofia så ska vi bli klara med allting till den 31/12.
Något som du kan skvalla lite om?
Ja, det är ingenting som är spännande nog att skvalla om.
Och så har vi också med Karin Adelsköld. Hej Karin!
Hej!
Du är kommunikationskonsult som också driver Lilla Gumman bland annat. Var sitter du någonstans just nu?
Jag sitter på Resarö norr om Stockholm i Vaxholms kommun i regnet.
Nu var det ett tag sedan vi körde en What's Next in New Media-panel. Det har hänt väldigt mycket spännande på sista tiden. Inte minst då det kanske mest uppmärksammade om Twitter och Mumbai. Bombningarna i Mumbai här i förra veckan. Det har ju pratats mycket om det. Det har redan gjorts ett What's Next-program om det. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer sociala medier och händelserna i Bombay. Vi ska kolla lite på hur det gick till när Wikipedia-artikeln byggdes upp. Det vill säga vi ska titta lite på hur det går till när vi bygger upp nyheter som kollektiv. Jag har skickat lite slides till er som jag tänker jag lägger upp här också sen på What's Next. Så kan alla som lyssnar titta på dem också. För det man ser när man tittar på hur den här sidan utvecklas är att allra först så kommer en länk. Sen börjar det dyka upp referenser och sen fylls innehållet på efterhand. Och det som jag har tänkt på när jag tittar på det här är att det är väldigt annorlunda jämfört med när en journalist skapar en artikel. Vad tänker ni på när ni ser hur man har byggt upp den här wiki-artikeln?
Ja, skillnaden är ju, som är en skillnad vi inte kan komma ifrån, är att det är många som är med och skapar en Wikipedia-artikel. Men sen så tror jag ju inte att arbetsmetoden som så skiljer sig så mycket, förutom att en traditionell journalist väntar ju tills de har mer fakta innan det publiceras någonstans. Och det är väl det som är den stora skillnaden, att här på Wikipedia så kör man ut direkt.
När jag har tittat igenom de här slidesen du har skickat till mig, så tycker jag det här är ett fantastiskt sätt att tillsammans liksom jobba på att bygga upp en artikel, och det finns ju väldigt bra källanvisningar till allt och sådär. Men det här är ju mer en uppsats kan jag tycka än en artikel. Det är 20, den, om ni har tittat på den idag, den slutar ju aldrig. Och vill man få någon slags överblick av vad som händer så är ju det nästintill omöjligt som det ser ut idag. Jag vet inte riktigt vad man ska ha den till.
Just där kan jag ju hålla med Karin om att det är väldigt svårt att jämföra det färdiga resultatet också. Det är ju inte en nyhetsartikel. Det är en stor samling med jättebra fakta, länkar och information. Men svår att jämföra med en vanlig artikel.
Men tror ni inte att det var många ändå som använde det ändå ungefär som ett nyhetsmedia när själva allting var igång? För det var ändå en av de få ställena där man kunde få liksom en ganska snabb överblick över allt som hände på en gång och en ganska snabb summering.
Jo, men nu pratar vi också skillnaden med det färdiga resultatet. Som Karin sa, tittar man på den idag så tar den ju aldrig slut. Det första dygnet medan den var i sin linda så var den ju överblickbar så att säga. Jag tittade ju på den då på morgonen där, första morgonen, och då var den ju definitivt överblickbar.
Men samtidigt var den ju inte snabb. Den var ju inte snabbast liksom på nätet. Så att jag tror väl att deras styrka är ändå att de samlar all information om allting på samma ställe. För annars så var det ju många kanaler som var snabbare än Wikipedia.
Morris, vad tänker du om hur man bygger nyheter kollektivt på Wikipedia?
Jag har kanske en liten annan syn, men jag kan varken... Ja, min erfarenhet är att jag har aldrig varit att vara journalist, utan jag har alltid varit hjälpkalle till redaktioner. Så att jag har alltid accelererat, och när det har dykt upp, ska vi säga, bekymmer som måste lösas under ett pågående knäck, så har jag varit inblandad. Jag upplevde ju att Twitter och hela den natten, för att jag satt ju som klistrad vid maskinen, var ju egentligen samma driv och samma både skräckinjagande och roliga känsla som var på redaktion när det är en stor nyhet som bryter fram. Och det skickas liksom in både bekräftade och obekräftade uppgifter i en ohygglig hastighet, och man försöker hela tiden värdera eller kolla och stämmer detta. Och det är traditionella nyhetsarbetet, så jag känner egentligen att hela världen blev redaktionen helt plötsligt, om man då kallar Twitter redaktionen. Och sen så blev Wikipedia och kraft av sin oerhörda trovärdighet, det blev liksom den tryckta trovärdiga produkten. Vilket för många människor måste låta fullständigt vansinnigt. Men jag upplever det som att Wikipedia-artikeln när den växer fram var ändå någon form av riktlinje. Det här är det som är rätt, och Twitter är liksom chattret på redaktionen och alla inkommande telegram och liknande. Gud, jag är så gammal så jag säger telegram.
Nej, men jag kan hålla med dig där, Morris, att jag tror att om man inte är van till exempel att följa en mikroblogg som Twitter, och då kanske man känner det rent av som en lite mer kvalitetssäkring, att tittar man på en wiki där folk går in kontinuerligt och reviderar och man börjar väldigt snabbt och refererar till olika källor, så kanske det känns som en snabb nyhetskälla ändå som det som är lite mer etablerat då.
Jag kan säga som så att jag hade bara katastrofen och förmännen och jobbarna att tsunamin slog Sverige, eller i Thailand, men som påverkade Sverige. Mm. Och där var det ju fortfarande i alla fall var tionde, var tjugonde minut som data kom in. Och framförallt de officiella rapporterna kom in efter var tredje, fjärde timme. Mumbai, så var det som så att det flödet accelererade upp i per sekund. Och det, så jag tror egentligen vi ser en helt ny form av nyhetsbearbetning där man definitivt måste hädanefter, om man är en förståndig redaktion, alltid hålla ett getöga på vad som händer i de här medierna. Alltså genom att bara hålla koll på vad som händer i Twitter, så kanske man hittar någonting som håller på att accelerera och bli någonting. Mm. Och jag då, som sagt, jag är ju ålderman i det här sällskapet. När vi började med desktop publishing och såg hur trycket och tidningstryck skulle förändras, så pratade vi om att man skulle liksom ha en utgivning som höll på ända till sista minuten till tryckpressarna kom igång. Sen kom nätet och vi började prata om 24 timmars utgivning. Men nu måste nästan vad jag förstår i redaktion tänka i perspektivet att vi har 3600 utgivningar per timme. Vi har en utgivning som måste vara på sekundbasis, och det ställer ju enorma krav på vår förmåga att dels bearbeta ofantliga mängder information, värdera ofantliga mängder information och dessutom välja den linje. Så att jag måste ju säga det att jag ser ju hela den här sociala mediebiten som en essens av vad redaktionellt och journalistiskt arbete har varit sedan tidernas begynnelse. Det är bara det att vi måste bli in i helvetes mycket bättre, snabbare och säkra på det vi gör.
Jag tänker bara den här diskussionen, Twitter-diskussionen som har varit nu efter det här hände. Sen jag har liksom skett på så många olika plan att man inte har riktigt skilt från faktiskt innehåll och kanal. Därför att den här Mumbai-kanalen där liksom alla ögonvittnesrapporteringar och allt fanns med, den var ju så otroligt mycket information, så himla snabbt, och det har gått rykten om att terrorister själva använt den och att det har varit falsk information och det ena med det tredje. Sen fanns det ju en massa andra Twitter-kanaler från New York Times till exempel, som också var väldigt snabba, där du fick en helt annan typ av information, en journalistisk information, men också väldigt snabbt. Jag känner att den här diskussionen om Twitter har blivit så stor, den också, att man inte riktigt skiljer på innehåll och Twitter som kanal och komplement.
Jag håller inte riktigt, alltså det låter lite grann som att det är klart att det var ett flöde som var otroligt svårt att hålla koll på, men jag tog ju redan från början och så att säga hittade de som verkade intressanta att följa och addade dem till mitt eget flöde. Istället för att sitta och titta på alla de här flera i sekunder som det var ett tag.
Jag tycker den här, alltså det är väldigt viktigt som Karin säger, att man ska nu försöka dela upp det i Twitter eller vilken annan sån här företeelse som helst som inkanal och en annan diskussion som utkanal. Nu säger alla slavigt Twitter Mumbai och så är det liksom samma rör alltihopa. Och precis som Sofia sa, att man kunde ju addera de källorna man själv tyckte var intressanta till sitt flöde och därigenom få en rimligt perspektiv. Det här har ju hänt i alla tider och med samma frågeställningar. Vi som var riktiga informationsmissbrukare förr i tiden skaffade oss kortvågsradioapparater som vi kopplade till en liten dator. Och då kunde man lyssna på Reuters reporter när de sände in via kortvåg sina rapporter direkt från Västbanken eller en annan
intressant plats innan de hade blivit redigerade. Och sen några minuter senare så kunde man liksom höra eller se Reuters-feeden med det materialet. Det var vanligtvis mycket bättre skrivet och formulerat och utan alla satan de skjuter på oss, som då fanns med den oediterade feeden som man kunde plocka upp via radio. Så att, ja, alltså Karins poäng med att det finns en distinktion som vi måste vara noga med när Twitter är en inkanal av information och när Twitter är en publiceringskanal. Det tycker jag är jätteviktigt.
Något som slog mig var att det som tidigare var lite själva klon eller själen i nyheter, det vill säga de här ögonvittnesskildringarna som man ofta lyfter fram väldigt hårt i kvällspress och så vidare, det är nu någonting som förmedlas direkt av användarna istället. Alltså direkt av de som upplever det här eventet. Och det här är väl antagligen bara början på när vi själva kommer få ögonvittnesskildringar direkt upp online från folk som är med om stora händelser. Tänk bara till exempel 11 september med Twitter.
Tänk inte bara Twitter, tänk sådana saker som Quick och Bambuser.
Ja.
Alltså att man faktiskt kan få det filmat, ja, alltså direkt.
Här börjar plötsligt dyka upp etiska frågor. Säger du att vi har en katastrof som Estonia? Kommer vi sitta och följa då Twitter-kanalerna från de som är på väg att gå under? Eller likadant de som är fast i de brinnande skyskraporna på 11 september. Ska vi sitta och läsa deras sista tweets?
Ja. Det tror jag att många kommer vilja göra. Ja.
Antagligen. Vi går lite vidare, för i relation till det här så är det så att sökmotorer brukar beskrivas som vår största nyhetskälla nu för tiden. Men det verkar också funka dåligt när det gäller stora, snabba nyhetshändelser som utvecklas i realtid, som Mumbai-bombningarna. Vassa Eggen skriver om det och tipsar om ett inlägg från en indisk bloggare som heter currybet.net som har kollat på de olika stora sökmotorerna och ser vad skriver de om i stundens hetta, och konstaterar att då är det mest, om man söker på Mumbai, att man får upp hotellrumsreklam till exempel. Vassegger beskriver det här problemet som att det finns en lucka på marknaden att ha sökmotorer för nyhetshändelser som utvecklas väldigt snabbt. Håller ni med om det?
Jag tycker den här diskussionen är rätt konstig, för att som jag uppfattar en sökmotor så ska ju den ge oss det mest relevanta som vi söker efter. Och händer någonting just nu så är det inte speciellt relevant jämfört med all annan fakta som finns om det här. Så att det är liksom omöjligt, som till exempel Google ser ut, som det är byggt att man bara i händelsen skulle hamna högst upp om man googlar 10 minuter efter det har hänt. Och sen tycker jag det är märkligt, jag såg några kommentarerna skrev det också, att han inte använde sig av Google News då, som i och för sig inte är ett jättebra redskap, men som ändå är ett försök att just nischa sig där, att hitta nyheter snabbt.
Jag kan ju faktiskt hålla med Karin helt och hållet också.
Då måste jag vara gubben i lådan och vara besvärlig. Därför att, alltså, Karin har helt rätt när hon säger det, att sökmotorerna har egentligen inte den här funktionen. Men bara för några dagar sedan så lanserades ju Google Friend Connect, där man i Googles famn håller på att knyta ihop sig med sina vänner. Jag misstänker att det kommer ge en ökad relevans på korttidsperspektiv på saker och ting som är intressant för mina vänner kan även vara intressant för mig. Och det här blev vi odödliggjort i den här skojiga flashfilmen som heter Epic 2014, när Google blir världens största nyhetsförmedlare, för att de känner ju alla mina kompisar och vet vad de gillar och söker, och därför kan de hitta relevanta svar för mig. Idag är det, precis som Karin säger, inte Googles uppgift att hitta snabba nyheter, för de känner oss inte tillräckligt väl. Men sakta men säkert kanske de bygger upp den förmågan.
Det tvivlar vi inte heller på, men som det ser ut idag så känner inte jag att det är ett problem att Google inte har absolut senaste nytt ett par timmar efter att en terroristattack har inletts. Liksom.
Nej, det behöver inte vara ett problem. Däremot så kan det väl vara då som Olle Lidbom skriver på Vassäggen, att det säger någonting om att när det gäller snabba nyhetshändelser och att kunna generera den informationen så är det ett handarbete helt enkelt. Det krävs människor som är med och förmedlar den.
Ja, och journalister, för att vi ska ju inte glömma att jag tror att det kommer att faktiskt behövas journalister också i framtiden som faktiskt söker fakta, tar reda på vad som händer, vart någonstans, och snabbt pumpar ut det.
Jag känner mer än någonsin med alla nya kanaler att jag behöver journalister. Nej, men för att nu betalar ju jag gärna eller tar del av det gratis. Men att få en journalist som har liksom sovrat Det kan också vara bloggare eller det kan vara andra typer av skribenter eller mediehanterare. Det är kanske ett nytt jobb vi kommer se i framtiden. Men där kommer journalister vara nog så viktiga, lika viktiga som idag.
Vi går vidare till nästa ämne. Jag har skickat ut 3 olika grejer som ni har fått kolla in i panelen och känna lite på. Det ena är på New York Times hemsida så har man lanserat funktionen Times Extra. Vilket innebär att man lägger till extra material från olika delar av webben. Även från bloggar, även från andra nyhetsmedier. Som lite extra fördjupning till olika artiklar. Vad tycker ni om det här?
Om det här tycker jag är bra, fast jag förstår inte varför man ska måste klicka på en liksom ikon och kalla det för Times Extra. Alltså varför inte är på sajten från början? Alltså. Bara gör om hela sajten.
Jag tror det är för att man vill att läsarna ska få välja själv.
Jag tycker det är bra, men, och jag tycker att de har lyckats bra med att de har så många olika kanaler in som är olika helt enkelt. Jag kan ju bara jämföra med de tidningar vi har i Sverige som också tar upp, eller från Twingly eller så tar upp bloggar. Det man inte har lyckats med riktigt i Sverige är, tycker jag, att ha en där är det den senast publicerade hamnar längst upp och det är helt utan urskiljning. Jag tycker att det är ganska trevligt att få relevanta bloggar som kommenterar relevanta nyheter till exempel. Och det har de lyckats bättre med på New York Times, förstås.
Mm. Jag får lite känslan av också att det här är lite sätt att man ska försöka få New York Times att bli den enda nyhetskällan man behöver. Att det ska vara bekvämt att utgå därifrån och så behöver man kanske inte browsa runt så mycket övrigt och därmed få mer klick och mer besökstid. Tror ni de kan lyckas med det på det här sättet?
New York Times är den enda nyhetskälla man behöver.
Säger Morris.
Jag tänkte också det.
Född i New York.
Nej, men det är precis det här jag säger och så skriver mycket om på SSBD att jag tycker att svenska nyhetssajter ska göra. Länka vidare, länka till andra, länka till refererande, länka till sådana som skriver om samma sak i andra medier. Ge ett mervärde och dessutom lägga ut källor till de egna artiklarna.
Mm. En annan amerikansk nyhetskälla, MSNBC, de försöker också hitta på lite nya roliga sätt att browsa nyheter som de kallar för Spektra. Där får man nästan gå och kolla in. Vi lägger upp en länk här på bloggen om ni är nyfikna, ni som lyssnar på hur det ser ut. Jag vet inte ens hur jag ska börja beskriva det här. Är det någon
det
annan
var
som...
ganska vansinnigt.
Det är helt vansinnigt.
Ja, för det första, vad är det för jävla ljud?
Om man ska försöka bara beskriva det, alltså de har alla sina olika kanaler och också indelat i kategorier. Så kan man klicka på olika rutor där det står till exempel sport, USA, toppnyheter, världsnyheter, kändisar, mode, you name it. Och de man väljer ut, de ligger liksom i en liten, som en liten ram runt själva webbläsaren. De sugs in i mitten och börjar snurra runt i en slags tornadoliknande konstruktion.
Ja, det är väldigt, väldigt svåröverblickbart och väldigt svårt att förstå vart man ska fästa blicken.
Vad tänker ni när ni har sett den här? Om ni har haft tid att titta på den.
Jag tycker det är roligt hur de jobbar med färger så mycket.
Det var ju något positivt.
Ja, men jag tänker också i det här enorma informationsflödet att ibland så kanske vi kanske får tänka helt nytt. Vi kanske får börja tänka färger för att snabbt hitta en viss typ av information. Alltså de har ju, vad de har försökt göra är att tänka lite hur hittar vi saker på sånt som vi vill ha att ta del av. Så då är det ju en bra idé faktiskt.
Men du tänkte inte det var jobbigt så att du plötsligt då skulle lära dig att ja, sport är blått så då ska jag klicka på alla blåa tabbar som snurrar.
Nej, det var ju som du sagt väldigt förvirrad sagt. Men det var, jag försökte ta upp något positivt där. Och jag tycker det är kul alltså att man ändå gör såna här satsningar. För nu har det varit för endimensionellt så himla länge.
Morris Packer, vad säger du om deras kreativa sätt att försöka browsa nyheter?
Jag tycker att man ska alltid stödja alla galna försök. Tyvärr så måste ni säga det här fallet att det är en total flopp. Jag tror att de blev oerhört stressade av ett BBC-projekt som hette White Spectrum. Som var där man kopplade in samma sorts tänk med färger och att det var rörligt i en debattkanal. Och just den debatten handlade om främlingsfientlighet i London. Och vi kan säkert hitta länken så du kan publicera den med i det här inslaget. där man lät helt enkelt folk sätta in, eller man tog olika ord som var starka och olika styrkor och byggde egentligen upp en liknande, någonting som ser ut som en galax i färger som snurrade runt, och när man förde över muspekaren så kunde man då se vilka ord som triggade, som hate eller immigrant eller andra hemska uttryck. Och om man klickade på en sån här punkt som rörde sig i den här rymden så kunde man då komma till direkta inslaget. Sen kunde man då, när man har läst inslaget, då välja att inte ta ställning eller vara för eller emot. Och på det viset så byggdes det här idéuniversumet. Det finns en viss visuell likhet. Så jag tror att man var jättejagade på någon utvecklingsavdelning borta i USA. Hade sett BBC's White Spectrum och så gör vi samma grej med nyheter. Och tyvärr, jag älskar att man försöker, men det här var ju bara skit. Men sen är det samtidigt, alltså det är ju lite det här med att vi är ju så, alltså vi som talar här idag, vi är ju allihopa oerhört positiva och kanske duktiga på att vara intelligenta och allting. Det är lite det här med att om man ställs inför uppdraget, vi behöver presentera nyheter på ett sätt som upplevs fräscht. Många människor har sett Minority Report och förväntar sig att få den typen av nyhetsförmedling i sina skärmar. Vad kan vi göra med de befintliga teknikerna? Så får man säga det att ja, det var ett bra försök. Alltså heja, men gör det bättre. Alltså det här var inte bra nog.
Bra försök, men kanske att man lärde sig någonting på vägen där också. Jag bad ju också jämföra med Cool Iris, som det har snackats en del om. Ett plugin som har en funktion där man då kan browsa bland annat nyhetsbilder från hela världen. Den tyckte jag spontant kändes ganska fräsch. Det är som ett galleri som du kan vandra igenom och klicka på den nyhetsbilden så du tycker det ser lite intressant ut.
Alltså jag har ju kört Cool Iris ett tag. Inte kanske just för att browsa nyhetsbilder, men för att den är liksom smidig att använda för att slippa klicka in sig överallt och liksom tjuvkika på grejer. Och just om man, den funkar väl bara typ i Google. Man söker på bilder där. Eller har jag liksom missat någon funktion här?
Ja, du har också så att du kan titta på vissa, inte alla, men vissa nyhetssajter. Jag skulle däremot tycka det var coolt om man framöver skulle kunna titta på alla nyhetssidor med Cool Iris-funktionen, det vill säga att du skulle kunna gå in på DN. Du skulle kunna se DNs nyhetsbilder och sen klicka vidare på de bilder som är intressanta ut och läsa artikeln. Någon sån typ av funktion. Men jag gillar det här med att man kan gå på bilder för att söka nyheter istället för att bara se text. Det ger lite annan dimension. Jag vet inte om ni håller med mig om det.
Jo, jag tycker den är smidig och enkel så. Och som sagt, bilder träffar ju oftast mer än kanske en del otydliga rubriker och sådär. Och man kanske blir intresserad av och hamnar på andra typer av nyheter via bilder än man skulle göra, än man gör när man bara läser textrubriker.
Men bilder är ju jättestark som nyhetsförmedlare. Bilden funkar också extremt bra på webben. Men jag upplever, alltså min personliga åsikt är att om man tittar på nyhetsmedier och nyhetssajter, så det enda de har lyckats göra av det är ju för det mesta, ja, det finns bildspel. Men sen är det inte så mycket mer.
Alltså jag tror vi är väldigt nära. Det har ju blivit en sån här plåga att folk säljer iväg hela första sidan på en webbsite så att de fyller upp en annons över hela skärmen. Jag tror vi är väldigt nära att vi har en nyhetsbild som är så bra att när du surfar till någon av de större nyhetssajterna så det första du kommer att se är bara en bild. Alltså det var nära när det gäller Obama. Alla printtidningarna gjorde ju fantastiska Obama-omslag. Det var märkligt att inte någon av webbarna vågade ta steget fullt ut och bara köra en bild på de första 15 sekunderna på sajten. Men det lär komma.
Mm. Jag tänkte också på det. Vad konstigt det var att det ändå inte blev större.
Mm. Nej, fotojournalistiken har, och det är ju en gång då för att vara lite gnällig farbror i Skåne. Alltså en gång är ju alla förutsättningarna här. Alltså om du gör en riktigt, riktigt bra bild, alltså fotojournalistik i världsklass, så har du ändå problematiken att du måste slåss genom hela produktionskedjan. Det är ett helvete att trycka en bra fyrfacebild. Framförallt några av de mest dramatiska nyhetsbilderna genom årens lopp, alltid tillbaka till den afghanistanska flickan med de konstiga ögonen som var årets bild, National Geographic-bild. Så att få den att funka i tidningstryck är en mardröm. I promise, jag vet. Och på samma sätt så skulle man kunna köra den bilden utsökt för nästan alla skärmar utan problem på webben. Så bildjournalistiken har ju sådana möjligheter. Och att även göra bildspel som är dramatiska och kanske även göra en voiceover, vilket jag inte tror behövs. Men den möjligheten finns, vilket också New York Times har gjort nu några gånger. Och som sista lilla grej om det här med bildspel. Vi märker på trafiken på mobilsajterna att bildspel är väldigt populärt i mobiltelefoner. Vilket är ju egentligen häpnadsväckande. Men folk klickar gärna och tittar på ett bildspel i sin mobil.
Två korta saker här. Jag skulle säga att det är väl inte bildjournalistiken som har dålig status, utan det är webben som har dålig status. Och om webben höjer sin status så kommer också bilden att få en tydligare och viktigare roll där. Sen det här Morris säger om att bildspel är väldigt populära i mobilt och sådär. Det har ju visat sig också när det gäller just bloggar. Att bildbloggar och bloggar som visar väldigt mycket bilder blir otroligt mycket större och populärare och får fler besökare än bloggar utan bilden. Alltså bilden är viktig också på nätet.
Du har ju tillsammans med Niklas på Same Same But Different skrivit en debattartikel i Medievärlden.
Ja.
Ja, och du får berätta lite om det.
Ja, jag vet inte. Just debattartikeln skrev jag i veckan. Och jag skrev då ett uppföljande inlägg till det igår. Därför att vad jag tycker var intressant och som visar väldigt mycket på tendenserna i medievärlden, medielandskapet. Det är att vi publicerar den här då på torsdagen i Medievärlden. Och sen någon gång på eftermiddagen där. Och senare på kvällen så la vi ut den i våran blogg och publicerade den också på Newsmill. Det fascinerande är då att efter ett dygn så har vi haft dubbelt så många läsare av den här artikeln i våran blogg än vad både Medievärlden och Newsmill har haft tillsammans. Och det tycker jag säger en del om vart håller debatten på att flytta, var håller diskussionen på att flytta, hur relevanta är tidningarna när inte ens alltså branschorganet Medievärlden, när de inte läser den där och när till och med branschfolket, de kommenterar inte i Medievärlden utan de kommenterar hos oss och i våran blogg, och det är där diskussionen förs, och det här har ju även flera stycken tagit upp, och när sådana som Martin Jönsson eller Mattsson från Expressen kommer in i våran blogg och för diskussionen om kommentarer och moderering och den prylen som också var i veckan. Den diskussionen förs alltså i en blogg som två människor driver på fritiden och inte i Martin Jönssons blogg, inte på Expressen och inte i Medievärlden. Det tycker jag är ganska talande för hur viktig och vilken roll ändå bloggosfären spelar.
Kan inte det också bero på så att säga att det är ju ni som är avsändarna, så att då känns det naturligt att föra den debatten där ni bor på nätet i er blogg?
Ja, fast nu pratar jag inte bara om diskussionen om tidningen Medievärlden, alltså om den här debattartikeln i Medievärlden, utan vi har alltså då, allting hänger ihop som vi skriver under veckan, men den stora diskussionen det var den om att Svenska Dagbladet och Expressen outsourcar sin moderering av kommentarer. Det har både Martin Jönsson bloggat om och Thomas Mattsson på Expressen. Det har skrivits om det i Medievärlden. Diskussionen om det pågår på Same Same But Different.
Får jag fråga dig, Sofia, vad är din egen analys? Liksom? Vad tror ni det beror på?
Det skrev jag ett inlägg om igår. Jag tror att det beror på att... Alltså, och nu pratar vi när vi pratar Newsmill, när vi pratar Martin Jönssons blogg. Så allting vi pratar om är ju nätet och det är webbaserat. Jag tror att det handlar om att både jag och Niklas, det skrev jag ju då i bloggen, är alltså vi är användare av sociala medier, vi kan det här med diskussion på nätet, hur man formulerar sig så att folk faktiskt kommenterar, och vi är som du sa, vi är två tydliga avsändare. Vi är två personer som stundvis kan vara ganska personliga, och vi svarar på kommentarer, vi deltar i diskussionen och vi försöker föra den och ta den ett steg vidare. För att det är så det funkar på nätet. Och där tror inte jag att gammelmediafolket riktigt har hängt med. Alltså kanske inte ens Martin Jönsson. Och han har väl inte den tiden heller. Men...
För jag tänker om man ska gå på den tesen vi har drivit här tidigare. Att det är väldigt härligt att bli publicerad. Så borde man ju liksom vilja ha uppmärksamheten också. Föra diskussionen på en tidningssajt så att säga.
Ja, jag tycker att medievärlden borde vara det relevanta forumet för diskussioner om medierna och mediernas framtid.
Men kan det visa att det finns någon slags rädsla för att kommentera där? Att det finns en rädsla för en moderering som inte är okej, eller för att man ska... Förstår jag menar? För jag får någon känsla av att det känns tryggare att föra debatten hos er. Nu tänker jag mig in, om jag skulle vara Martin Jönsson till exempel, så skulle jag hellre kommentera hos er, för då vet jag att de som läser er blogg är lite mer, förstår vad jag vill komma, snarare än om man gör det på ett forum som alla läser. Alltså att det blir lite intimare chattforum, inte chattforum, men det blir mer intimt forum hos er helt enkelt.
Mm. Fast jag tror inte bara att det beror på blogg, alltså jag tror att det beror lite grann på vad vi har för approach och liksom använder för metoder. Och jag tror att alltså många tidningar skulle kunna kopiera dem. Jag tror ju mycket mer att vi ska profilera journalister, reportrar och medarbetare och alltså på gammelmedierna och lyfta fram dem och låta dem ha ett personligt tilltal. För då tror jag också att läsarna känner det här som du säger. De känner sig tryggare med någon som de tycker att de har en relation till.
Mm. Men här kommer vi lite på en sak som du har bloggat om tidigare också, Sofia. Nämligen att ska journalister kommentera kommentarerna eller inte? Och det är väldigt många tidningar som, där journalisterna inte lägger sig i den diskussionen som finns under en viss artikel. Då skapar man ju också ett klimat av att du kan kommentera här, men vi startar inte en dialog, du och jag. Medan i en blogg så är det självklart att man går in och skriver och svarar på kommentarer.
Det är ju inte det i alla bloggar. Alltså det finns ju många bloggare som inte bemöter kommentarer också. Men
det är vanligare om man säger så.
Det är ändå vanligare att man gör det. Och alltså, ja, precis, det blir en dialog. Och jag tror att det är dialogen folk vill ha. Att de vill känna att det är faktiskt någon som ändå har läst min kommentar. Det är någon som ser mig och lyssnar på mig vad jag säger.
Men jag håller med dig, Sofia. Jag skulle vilja att det var en tryggare känsla att kunna diskutera och debattera på en tidningssajt än på en blogg. För nu så skulle jag välja absolut i det här fallet att kommentera hos er och inte på, eftersom jag inte vill vara anonym.
Och ja, man är på en tidningssajt, så tycker jag också att det känns lite mer som att man bara ropar ut i någon slags folkhav där man inte vet vem som hör eller om någon hör överhuvudtaget.
Det finns en annan analys än den som Sofia gör. Det kan ju vara så att folk tycker om att debattera på Same Same But Different för att det är en väldigt intressant plats att debattera på och att Sofia och Niklas skriver bra grejer. Det kan också vara ett av skälen till att man kanske vill skriva där. Och att man inte gör någon distinktion att man vill skriva det på medievärlden eller någon annanstans, utan det är nog ganska många människor som läser Same Same But Different, och då är det naturligt att svara där. Sen att tidningarna på något vis måste börja hantera kommentarsdiskussionen på ett helt annat sätt än de gör idag. Ja, det är fullständigt självklart. Alltså, varför ska det vara annorlunda på en tidning? På något vis så har vi liksom fostrat våra läsare i flera år att vi blir snabba. Först hade man papperstidningen, då skickade folk insändare. Sen så kom webben och så blev folk lite mer med och började gå liksom lite kortare tidscykler. Och då kom de första enkla formulären där folk kunde fylla i en kommentar. Nu så börjar folk blogga överallt och vi har ju fostrat flera generationer till att man ska ha en dialog med media. Och sen blir vi liksom irriterade och tycker det är ett problem om de har synpunkter eller kommentarer. Det är fullständigt jävla vansinnigt. Så jag kan ju säga så att det här är en no-brainer. Det är klart att alla journalister som har publicerat någonting ska på enklast möjliga vis få tillgång till alla kommentarer. För annars kommer vi få det här fenomenet att det räcker med 3 personer ringer till växeln så har vi en läsarstorm. Så det här, jag känner liksom egentligen att det här är självklart. Och tidningarna måste kanske också lära sig att förstå när folk skriver någonting i ett kommentarsfält som kanske inte är alldeles jättesnygg svenska, eller framförallt kanske en klumpigt uttryck som man ska då kunna uppleva som är ord förolämpande, så måste man nog sätta sig ner på sina höga hästar och förstå det att ja, men vad är det egentligen folk säger? För att som har stått på Same But Different, alltså hur man har hanterat kommentarer, plockat bort kommentarer, det är ju liksom en attack mot allt det vi står för. Så att, nej, självklart att alla tidningar ska kommentera och alla ska ges tillfälle att kommentera. Och då kanske man också hitta duktiga människor som kan bidra med någonting till nästa knäck man ska göra. Så att vi blir stressade över användardialog, då får vi skämmas. För vi har ju lärt dem att de ska prata med oss.
Mm. En annan typ av dialog. Lilla Jaikobubblan har ertappat Jan Guillou på Centralen med att dricka kaffe istället för att vara och chatta med läsarna på Aftonbladet. Detta helt avslöjande, det sprider sig sen till Resumé. Och Resumé länkade faktiskt in text till Jaikobubblans diskussion om vad Jan Guillou sysslar med på Centralen egentligen. Är det här Jaikos publika genombrott?
Jag vet inte hur många som uppfattade att den här nyheten kom från Jaiku.
Den här enorma nyheten.
Plus att jag egentligen tycker att det var ju egentligen en icke-nyhet. För det spelar väl ingen roll om Jan Guillou står på Centralen eller om han sitter på Aftonbladets redaktion så länge han får frågorna och svara på dem, om det är någon annan som knackar på tangentbordet.
Det är ju väldigt många journalister som hänger på Flashback, det här forumet som också har använts i många, många år egentligen med ögonvittnesrapporteringar om framförallt offentliga personer. Och när en berusad riksdagspolitiker sågs vingla runt med en barnvagn på en kaj i Stockholm för några år sedan, det var väl en 7 år sedan kanske, 6 år sedan. Då var det där det rapporterades in hela tiden. Inte då från telefoner, utan folk hade sett och sen gått och mejlat in till den här tråden. Och där var det flera journalister som inte publicerade någonting utifrån det här forumet, men däremot kollade upp om det kunde vara den här personen som man hade sett vingla till exempel. Det där var väl någon slags i begynnelsen ögonrapporter. Men jag tycker heller inte det här Jaikobubblans avslöjande är så groundbreaking, därför att ögonvittnesrapporter har vi ju sett förr och på mikrobloggar också, och det är svårt att hålla koll på, tror jag också, vilka inlägg i olika mikrobloggar som faktiskt kan ha genererat en nyhet. Men ja.
Det som kanske kan vara mest oroande här är att vi hotar få en hög med väldigt arga gubbar som hatar allt vad bloggar och mikrobloggar heter i Sverige. Vi har Rådstein, Sivert Öholm, Gio nu.
Sivert Öholm bloggar ju.
Ja, han bloggar.
Sivert Öholm hatar det. Han har ju bjudit in bloggarna nu. Låt oss tala allvar. Kan ni hålla er på en rimlig nivå och diskutera som vuxna människor, så ska jag försöka följa era regler i bloggosfären. Det är det senaste från Sivert.
Och han började också skriva att han fortfarande var emot bloggar. Var det inte så?
Jo, jag är fortfarande en antibloggare och jag kommer att anstränga mig för att fortsätta vara det, skrev han också.
Men vad är det egentligen?
Mina kära damer, det här är arga gubbar och arga män som hatar någonting de inte begriper. Ska man fullständigt ignorera, låta dem passera i tysthet, vänta på bättre tider?
Ja, jag håller med.
Men de är ändå ofta ganska tongivande i debatten. För jag tänkte där, när Sivert Öholm skrev sina, vad var det, 7 budord om bloggar.
10, förlåt.
Där det första var, du behöver inte läsa alla bloggar. Vilket är ju skönt, eftersom det finns ungefär 200 miljoner, någonting sånt där. Då tänkte jag så här, att är det ändå inte ett problem om det är personer som uppenbarligen har så pass dåliga kunskaper om ett ämne som de vill uttala sig i, som många andra lyssnar på?
Jag tycker att det är ett problem, och jag tycker att det är ett problem när de här gubbarna så att säga är de som får plats på DN Debatt, där vissa människor fortfarande läser och tycker att det som står här är det som är viktigt. Jag pratar ju även om sånt som Rådstein och så, som, ja, men här har vi faktiskt en professor som säger att bloggosfären är som öppna en kloak. Självklart så påverkar det att det finns jättemånga människor som tänker att nej, men jag såg minsann en professor hade skrivit att bloggosfären är en kloak med bara massa skit, så att jag tänker nog inte, ja. Och så blir det vandringsägnen när de säger att ja, jag har minsann varit och kollat lite på bloggosfären, men det är bara en kloak. Och det är därför som jag tror både jag och Niklas kör lite det, att därför måste de varje gång sägas emot. Inte liksom för att provocera de här männen själva, utan för att omvärlden som eventuellt kanske tror på dem ska övertygas om att de har fel.
Mm. För Morris, då är det ju inte riktigt så att det går att tiga ihjäl dem eller ignorera dem. Om inte DN Debatt ignorerar då den här typen av inlägg.
Eftersom jag själv snart hamnar i det facket, så ska jag vara lite arg och lite gubbe mitt i alltihopa. Men jag var med under den fantastiska processen när desktop publishing slog igenom i världen och var väl tillsammans med några av mina vänner liksom ambassadör för den här teknologin. Och vi tog så mycket stryk från arga gubbar. att vem som helst skulle kunna skriva en text och typografera den, bara en sån tanke. Och det skulle ges ut så mycket vansinniga böcker och allt i världen skulle bli subchancery, halvfet, skuggad, ihålig, kursiv. Och ja, världens slut skulle komma av det här med att alla fick tillgång till dessa verktyg som av hävd hade endast varit tillåtna för en tusenårig tradition av typografer. Det alla glömde bort var att det kom plötsligt ut fantastiska kreativa verk när verktygen nådde fler människor. Och när vi hade precis betat av och slaktat de största drakarna inom den grafiska branschen så kom video som en inspel. Och vissa av oss som hade nöjet och glädjen att få jobba med de första digitala videoredigeringarna. När vi plötsligt visade upp att man för utrustning som inte kostade miljoner kunde klippa ihop film, så var det andra arga gubbar som sa att detta är sedernas förfall, världen kommer att gå under, hela världen kommer att översköljas av uselt producerad porrfilm och allting är ett helvete på planeten. Och vi har fått en helt ny generation med fantastisk film som har kommit fram. Och idag så är det många människor som aldrig hade kunnat komma in i produktionen i, ska vi säga, filmmediet. Som med hjälp av enkla kameror och med löjliga datorer klippt ihop kreativa verk så att de har gått vidare. De främsta filmskaparna idag har ju allihopa kommit av den här nya digitala videovågen. Och nu så har vi då bloggandet som är nästa grej. Förlåt, HTML och webben var ju också ett sedernas fördärv och nu ska alla få läsa allting. Så det här är samma fenomen och jag måste faktiskt uppmana alla gamla arga gubbar att bli arg gammal gubbe men med lite stil och börja se till de möjligheterna innebär. För att det innebär, alltså bara för att ett verktyg blir mer tillgängligt, att en kanal blir lättare, behöver det inte betyda att allting är skit. Jag läser massor med bloggar, många är skräp och vad är det nu här Rådsen säger? Ja, det är massor med otäcka ord. Jag har också hittat skribenter som vi aldrig hade plockat upp eller hittat i den traditionella utgallringen av kandidater. Jag läser saker och ting som jag inte ens hade trott jag skulle läsa, men jag läser de mest fantastiska, empatiska historier som är som den bästa Pulitzer Prize-journalistiken, skriven av människor som själva berättar om vad som händer i deras liv när de håller på att dö av cancer eller vad som helst. Så att någonstans här är det, nej, jag tycker faktiskt man ska strunta i det och jag tror faktiskt att de läsare även av DN Debatt som har någon hjärna, vilket borde vara merparten, de ser igenom arga gubbe-fenomenet. Och det är nästan lite så, ja, nej, jag tycker man strunt i dem. Är det någon som säger någonting så korkat som är så uppenbart fel som det har handlat om det här och dessutom har en plattform att stå på, så är det lite det här med att vid ålderns höst så får man ibland stå ut med att folk säger dumma grejer och så hummar man lite och så struntar man i det. Ja, vi ska vara arga gubbar, arga gubbar, arga gubbar.
När det gäller Sivert så ska ju han ha en otrolig cred, därför att han, trots att han nu är en antibloggare och har spytt ur sig den här gallan, så har han börjat blogga, han försöker lära sig bloggosfären, han förstår att det är ett nödvändigt ont och han försöker att så att säga backa och hitta godbitarna. Och efter att ha skrivit de här 10 budorden och verkligen blivit känd som en antibloggare, så tycker väl jag att det är väl lite cred till honom. Han är väl inte bara en sur gubbe då, utan han lär sig väl.
Okej, men vi som är sura gubbar, och nu surar vi på alla andra sura gubbar. Och jag lovar er att när Gutenberg började trycka sin första bibel så kom det säkert ett gäng sura gubbar gnällde om att det inte var lika bra som våra handskrivna manuskript. Och ingen tittade till vilken otrolig utveckling det var att man plötsligt kunde trycka utan att ha en massa halvnakna gubbar som satt i kalla rum med en gåspenna och ritade sida upp och sida ner. Alltså det här är egentligen, jag tror ännu en gång, det här tycker jag är definitivt en icke-debatt. Alltså hur många människor är det som bloggar? Är det någon som har någon sån här kul siffra?
Ja, men det är ungefär 200 miljoner någonting sånt där.
Okej, hur många är det i Sverige?
350 000 ungefär.
Ja, det finns 350 000 bloggar, men jag tror inte att det finns lika många bloggare.
Nej, det är så nog inte. Det är nog många som är döda.
Så vi säger 100 000, så har vi slängt bort 250 000 i förbifarten. Så det är 100 000 i Sverige. Hallå, det här är en folkrörelse. Vakna. Och är det så att folk förringar dem, så kommer man bara göra att man ser skillnaden mellan den så kallade etablerade världen och med vanligt folk som skriver till liksom två motparter, vilket är helt ointressant. För att av de här 100 000 så lovar jag att det är ganska många som är oerhört initierade, om än i konstiga ämnen som tidtabellsinformation från 1920-talets Småland till fantastiska saker om forskning och framsteg som vi alla vill ha. Så det här är egentligen, det här i varje övergångsfas så kommer det här med, det var bättre för folk förstår inte och det är sedernas förfall varje gång det kommer ett ny företeelse. Vi borde istället uppskatta den enorma mängd text och det faktum att detta kulturlösa bastardland måste det finnas många som läser. Om inte annat läser de i alla fall vad de själva skriver.
Nej, men det är alltid så att man ser den unga generationen som på något sätt den sista innan världen går under.
Men vi borde faktiskt kunna vara bättre än så. Och framförallt med den oerhörda genomslag som Same Same But Different och Karin och What's Next och vad vi alla har här, så borde vi kunna göra den här övergångsfasen med gåspennefascisterna blir kortare på något vis.
Genom att ignorera dem.
Nej, jag vet inte, men jag känner lite så.
Ja, men jag håller med dig. Och det här med att bara hata någonting, det handlar ju om ilska. Och ilska bygger på rädsla om man är rädd för något man inte vet så mycket om, kanske.
Mm. Med det så kommer vi avsluta den här panelen på What's Next in New Media. Vi hade med oss idag Sofia Mirjamsdotter, journalist på Sundsvalls Tidning och bloggare på Same Same But Different. Var hittar man dig någonstans på nätet, Sofia?
Man hittar mig på samesamebutdifferent.se. Man hittar mig på Jaiku som är Mimlan Sofia.
Karin Adelsköld, var hittar man dig på nätet?
Man hittar mig på lillagumman.se eller Jaiku eller Twitter, där heter jag Karin Adelsköld.
Och Morris Packer, projektledare på Bonnier, var följer man dig på nätet någonstans?
morris.jaiku.com eller på transparens.wordpress.com.
Tack så mycket för att ni var med idag. Och ni har lyssnat på What's Next in New Media. Kristin Heinonen heter jag. Ni hittar oss såklart på what6.se. Och vi kan förnika följa oss på Jaiku. kristinheinonen.jaiku.com hittar ni mig på. Och kolla också gärna in på vår Facebookgrupp så kan ni se vilka andra som lyssnar. Och så kan ni gå med där och träffa nya kompisar. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då.